Kapitel 5. Fränderna. Otroligt, tänkte Rouen, som stod i ett fönster och såg på när de båda främmande flickorna försvann längs gatan bland handlare, tiggare och spridda bärstolar. Hon hade återvänt till mötesrummet så snart de båda eskorterats därifrån. Hon visste inte vad hon skulle tro om dem. Deras envisa framhärdande i sina lögner, rakt emot all rim och reson, var bara en av de saker som förvirrade henne. De svettades inte, viskade Barrowin vid hennes sida. Ja, hon skulle ha sett till att nyheten nådde Terrasin-palatset inom en timme om hon inte hade lovat att vänta och om det varit riskfritt. Fruktan sköd i hennes inre. Samma panik som hade gripit henne efter att hon passerat genom en av silverbågarna vid prövningen för att bli antagen. Hon samlade sig, precis som hon gjort varje gång paniken hade börjat röra sig under de år som gått. Faktum var att hon inte insåg att rädslan för att hon än en gång skrikande skulle ta till flykten för länge sedan hade utplånat varje risk att det verkligen skulle ske. Hon bad tyst att de båda flickorna skulle överge sina galenskaper. Hon bad att de, om de inte gjorde det, skulle bli gripna långt från Ibordar och antingen tvingas att tiga eller inte bli trodda. Hon måste vidta säkerhetsåtgärder, mått och steg som inte hade vidtagits på många år. Men Echidena var så nära att vara allsmäktiga att den lilla skillnaden inte spelade någon roll. Det visste hon med en säkerhet som var präglad i hennes innersta. Äldsta, kan det vara möjligt att den äldre av de båda verkligen är... Vi ledde kraften och... Barrowin lät resten förbli osagt. Men Rian behövde inte fundera på saken. En som man bortsåg från den yngre flickan. Varför skulle någon HD låtsas vara någonting ringare än hon var? Och så mycket ringare. Dessutom skulle en riktig HD ha tvingat ner dem på knä, fått dem att tigga om nåd istället för att underdånigt stå där. Vi ledde inte kraften inför en HD, sa hon bestämt. Vi har inte brutit mot någon regel. Reglerna gällde henne precis som alla andra, och den främsta av dem var att de alla var en, även de som för en tid fått en högre ställning. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt när de som var överst så småningom måste stiga ner? Det var endast genom rörelse och förändring som de kunde förbli gömda. Men en del av ryktena nämner en flicka som Amelin tronande äldsta, och hon visste. Rebeller, Rian fyllde ordet med all den förfärade vantro som hon kände. Att någon skulle våga göra uppror mot Vita tornet. Det var knappast förvånande att sådana människor gav upphov till otroliga rykten. Hur är det egentligen med Logan och röda Aya, frågade Garinia. Och Rian gav henne en hård blick. Kvinnan hade hällt upp en ny kopp te åt sig innan hon kom upp igen och lyckades till och med läppja trotsigt på den. Vad sanningen än är, Garinia, så tillkommer det inte oss att ställa oss till doms över vad Echidair kan tänkas göra. Rians läppar spändes. Det gick inte särskilt bra ihop med vad hon kände jämt emot rebellerna. Men hur kunde någon Echidair göra någonting sånt? Den chaldenska kvinnan böjde emellertid ner huvudet för att visa sin underkastelse och kanske för att dölja sin trumpna min. Rian suckade. Hon hade själv gett upp sina drömmar om gröna Aya för länge, länge sedan. Men det fanns de som liksom Barrowin närde vad de trodde var en hemlig tro att de ändå på något sätt skulle kunna återvända till Vita tornet. Att de ännu skulle kunna bli Echidair. Och sen fanns det kvinnor som Garinia, nästan lika dåliga på att hålla sina önskningar hemliga, vars önskningar var 10 gånger så förbjudna. De ville faktiskt ta emot vildbrukare och till och med ge sig ut för att leta upp flickor som gick att lära upp. Garinia var inte färdig. Hon rörde sig ständigt längs gränsen för det tillåtna och inte så sällan steg hon över den. Hur är det med denna Sertal Ernan då? De där flickorna kände till samfundet. Det måste ha varit Ernan som berättade det för dem. Men hur kan hon veta någonting? Hon rös på ett sätt som hos någon annan skulle ha varit alldeles för demonstrativt. Men hon hade aldrig kunnat dölja sina känslor, inte ens när hon borde göra det. Vi måste hitta den som avslöjade oss för henne och bestraffa kvinnan i fråga för hennes förräderi. Hon är en värdshusvärdinna och någon måste lära henne att hålla tand för tunga. Berwin fläntade till, storögd av förskräckelse, och satte sig så hårt på en stol att hon nästan studsade. Kom ihåg vem hon är, Garinia, sa Rianne vast. Om Sertal hade förrått oss skulle vi vara på väg till Tarvalon, krypande på knä och tvungna att tigga om förlåtelse hela långa vägen. När hon först kom till Ibordar hade hon fått höra berättelsen om en kvinna som tvingats krypa till Vita tornet. Och ingenting som hon sett av Aesir sedan dess hade fått henne att betvivla sanningshalten i denna historia. De få hemligheter hon känner till har hon bevarat av tacksamhet. Och jag betvivlar att det har förändrats. Hon skulle ha dött i sin första barnsäng om inte fränderna hade hjälpt henne. Vad hon vet beror på sånt som oförsiktiga kvinnor yppade när de trodde att hon inte hörde. Och dessa kvinnor fick sitt straff för mer än 20 år sedan. Likväl önskade hon att hon på något sätt kunnat förmå sig att be Sertal att vara försiktigare. Hon måste ha varit vårdslös med vad hon sa till de bägge flickorna. Den saldenska kvinnan böjde åter nacken, men hon hade en enveten min över läpparna. Åtminstone en del av denna omgång, beslutade Rianne, skulle Garinia få tillbringa på bondgården, och hon skulle särskilt få i uppgift att tukta sin envisa tunga. Alice behövde sällan mer än en vecka på sig för att övertyga en kvinna om att envishet inte lönade sig. Innan hon hann delge Garinia detta beslut dök emellertid Jarvis upp i dörren och anmälde med en migning Sarania Vostovan. Som vanligt svepte Sarania in i rummet innan Rianne hann släppa in henne. I jämförelse med denna anslående kvinna kunde ibland Garinia framstå som riktigt foglig, fastän Sarania alltid exakt följde reglerna. Rianne var säker på att hon skulle ha haft håret i bjällerprydda flätor om hon kunnat välja, hur illa det än skulle ha gått ihop med det röda skärpet. Om hon själv fått bestämma skulle hon å andra sidan aldrig ha avtjänat en enda omgång med skärpet. Sarania neg naturligtvis vid dörren och knäböjde inför henne med sänkt huvud. Men 50 år hade inte räckt för att få henne att glömma den makt hon skulle haft om hon förmått sig att återvända till sitt hemland Arafel. Nigningen och allt annat underkastade hon sig bara av nödtvång. När hon tog till orda med sin starka men lite hesa röst glömde Rianne emellertid alla funderingar på Garinia och Saranias oförmåga att finna sig i situationen. Kärl är död, äldsta syster. Hon har fått halsen avskuren och någon har stulit allt, till och med hennes strumpor. Men Shumeko säger att hon blev dödad med kraften. Det är omöjligt, utbrast Berwin. Ingen frändeskvinna skulle göra någonting sånt. En ACD, sa Garinia, för en gång skull med tvekan i rösten. Men hur? De tre ederna? Shumeko måste ha tagit miste. Rianne äskade tystnad med en lyftad hand. Shumeko hade aldrig fel, inte i det här sammanhanget. Hon skulle ha blivit medlem av Gula Aja om hon inte hade brutit samman fullständigt under prövningen för att bli Aesir Dedh. Och trots att det var förbjudet, trots oräkneliga bestraffningar, försökte hon alltid lära sig mer när hon trodde att ingen såg. Ingen Aesir Dedh kunde vara skyldig till detta, det var helt klart. Och ingen frändes kvinna skulle ha gjort det, men dessa flickor, så enträgna, som visste sånt de inte borde veta. Samfundet hade funnits för länge och bistått allt för många kvinnor för att någon skulle få förstöra det nu. Detta är vad som måste göras, sa hon till de andra. Rädslan hade börjat fladdra i hennes mage igen, men för en gångs skull märkte hon det knappt. Ninni lämnade det lilla huset med långa, ursinniga kliv. Det var otroligt. De där kvinnorna hade ett skrå, det var hon fullständigt övertygad om. Vad de än sa var hon övertygad om att de visste var skålen fanns också. Hon skulle ha gjort vad som helst för att få dem att berätta det. Att låtsas vara undergiven för dem i några timmar skulle ha varit bara mycket lättare än att stå ut med Mert Cawthon i ljuset vet det hur många dagar. Jag kunde ha varit precis så eftergiven som de någonsin kunde önska, tänkte hon irriterat. De skulle ha trott att jag var en mjuk gammal toffel. Jag kunde ha... Det var en lögn. Hon hade egentligen inte behövt minnet av en vederstyglig smak för att inse det. Om hon fått minsta lilla möjlighet skulle hon ha ruskat om varenda en av kvinnorna tills de berättade vad hon ville veta. Hon skulle ha låtit dem få smaka på HD-myndighet tills de pep om nåd. Hon blängde snett på Elaine som verkade vara försjunken i tankar. Ninni önskade att hon inte vetat så väl vad kvinnan tänkte på. En bortkastad morgon och i den närmaste fullständig förutmjukelse. Hon tyckte inte om att ha fel. Hon var egentligen inte van vid att erkänna att hon hade det heller. Och nu skulle hon bli tvungen att be Elaine om ursäkt. Hon avskydde verkligen att be om ursäkt. Nåväl, det skulle vara illa nog att behöva göra det när de var tillbaka i palatset. Även om Birgitte och Avienda ännu inte hade kommit tillbaka. Hon tänkte inte börja ute på gatan där Kreti och Pleti kunde höra. Trängseln var större nu trots att solen knappt hade kommit upp bakom de moln av havsfåglar som skriande kretsade uppe i skyn. Det var inte lätt att hitta tillbaka efter alla dessa slingerkrokar. Ninni fick fråga om vägen ett halvdussin gånger medan Elaine stirrade åt ett annat håll och låtsades vara oberörd. Hon travade över broar, böjde för vagnar och kärror, hoppade ur vägen för framstormande bärstolar som slingrade sig fram genom vimlet och önskade att Elaine skulle säga någonting. Ninni var väl förtrogen med hur det gick till att odla sitt förtret och visste att ju längre hon själv höll tyst, desto värre brukade det bli när hon väl sa någonting. Så ju längre Elaine gick utan att säga någonting, desto mörkare blev hennes bild av hur det skulle bli när de väl kom tillbaka till gemaket. Det gjorde henne ursinnig. Hon hade ju erkänt att hon hade fel, om också bara för sig själv. Elaine hade ingen rätt att låta henne lida på det här sättet. Hennes min blev så hotfull att till och med folk som inte lade märke till deras ringar började vika undan för att ge dem fri väg. De som såg ringarna kom för det mesta på något mycket trängande skäl till att befinna sig ett kvarter därifrån. Till och med en del bärstolsbärare tog omvägar om henne. Hur gammal tyckte du att Rhiann såg ut att vara? Frågade plötsligt Elaine. Ninni hoppade nästan högt. De hade inte långt kvar till Molhara nu. 50 år, kanske 60. Jag förstår inte vad det kan ha för betydelse. Hon lät blicken fara över folkvimlet för att se om någon var inom hörhåll. En förbipasserande gatumånglerska med de små bittra frukter som kallades citron på sin bricka försökte svälja sina rop mitt i ett ord när Ninnivs blick för ett ögonblick vilade på henne. Med resultat att hon böjde sig dubbel över brickan hostande och hulkande. Ninniv fnös. Kvinnan hade förmodligen tjuvlyssnat eller kanske varit på väg att försöka stjäla deras börsar. De har ett skrå, Elaine, och de vet var skålen finns. Det är jag helt säker på. Det var inte alls vad hon hade tänkt säga. Om hon bad om ursäkt för att hon dragit in Elaine i det här nu skulle det kanske inte behöva bli så illa. De har väl det, antar jag, sa Elaine frånvarande. Och det kan de väl veta. Hur kan det komma sig att hon åldras så? Ninni stannade tvärt mitt på gatan. Efter all sin motsträvighet. Efter att fått dem utslängda på gatan så antog hon. Nå, jag antar att hon har åldrats på samma sätt som vi andra. En dag i sänder. Elaine, om du trodde på vad jag sagt. Varför förkunnade du då vem du var, sa Rhiannon i tornet? Hon var ganska nöjd med liknelsen. Enligt berättelsen hade drottning Rhiannon uppnått någonting helt annat än hon egentligen eftersträvat. Elaine verkade överhuvudtaget inte höra frågan, trots all historia hon fått lära sig. Hon drog Ninni åt sidan när en grön täckvagn med föredragna draperier dundrade förbi. Gatan var inte särskilt bred just där. Bort till en sömmerskas butik där ett flertal provdockor i halvfärdiga klänningar syntes genom den breda dörröppningen. De skulle inte ha berättat någonting för oss, Ninni. Inte om du så tikt på dina bara knän. Ninni öppnade indignerat munnen men stängde den snabbt igen. Hon hade aldrig sagt någonting om att tigga. Och hur som helst, varför skulle det bara ha varit hon? Hellre tiggde hon inför vilken kvinna som helst än inför Matt Cawthon. Elaine hade emellertid fått en fix idé och lät sig inte avledas. Ninni, hennes åldrande måste ha saktat in precis som alla andras. Hur gammal är hon om hon ser ut att vara 50 eller 60? Vad pratar du om? Utan att tänka på saken la Ninni platsen på minnet. Sömmerskan såg ut att göra ett gott arbete och butiken kunde vara värd en närmare granskning. Hon leder förmodligen inte kraften oftare än hon måste av rädsla för att bli tagen för en syster. Hon kan inte vilja ha allt för slät hy, trots allt. Du hörde visst aldrig på under lektionerna du, mumlade Elaine. När hon såg att den rundhylta sömmerskan dykt upp i dörren med ett inbjudande leende drog hon med sig Ninni mot hörnet av byggnaden. Med tanke på hur mycket spett sömmerskan hade på sin egen klänning, så mycket att livet nästan doldes och ännu mer på de blottade underkjolarna, skulle Ninni nog göra bäst i att hålla ett öga på kvinnan om hon nu beställde någonting. Sluta tänka på kläder ett ögonblick, Ninni. Vem är den äldsta antagna du kommer ihåg? Hon gav Elaine en synnerligen stadig blick. Kvinnan fick det att låta som om hon aldrig tänkte på någonting annat. Och hon hade faktiskt hört på. Ibland. Ellen Worrell, tror jag. Hon är ungefär i min ålder, tror jag. Visserligen skulle sömmerskans egen klänning se bra ut med något blygsammare urringning och betydligt mindre spets. I grönt siden. Län tyckte om grönt. Men hon tänkte sannligen inte välja kläder för hans skull. Han tyckte om blått också. Elaine skrattade till så abrupt att Ninni undrade om hon hade tänkt högt. Hon rodnade våldsamt och försökte förklara. Det skulle hon säkert kunna om hon bara fick hålla på till Beltane. Men den andra kvinnan lät henne inte få en syl i vädret. Elins syster kom för att besöka henne strax innan du kom till tornet första gången, Ninni. Hennes lilla syster. Kvinnans hår var grått, i varje fall delvis. Hon måste ha varit över 40, Ninni. Skulle Ellen Worrell vara över 40? Men vad är det du vill ha sagt, Elaine? Ingen var tillräckligt nära för att höra och ingen verkade intresserad av dem, bortsett från den fortfarande hoppfulla sömmerskan. Men Elaine sänkte ändå rösten till en viskning. Vi saktar in, Ninni. Någonstans mellan 20 och 25 börjar vi åldras långsammare. Hur mycket beror på hur starka vi är, men inte när det börjar. Alla kvinnor som kan leda kraften gör det. Takima sa att hon trodde att det var början till att få det tidlösa utseendet. Men det tror jag ingen har fått förrän de haft sjalen i minst ett eller två år. Ibland fem eller ännu mer. Tänk efter. Du vet att alla systrar som har grått hår är gamla. Även om det inte är meningen att man ska prata om det. Så om Rhiannon har saktat in, vilket hon måste ha gjort, så undrar jag hur gammal hon egentligen är. Ninni struntade fullständigt i hur gammal Rhiannon var. Hon ville gråta. Undra på att alla vägrade att tro henne när hon sa sin ålder. Det förklarade varför kvinnorådet där hemma hade tittat snett på henne, som om de var osäkra på huruvida hon var gammal nog att vara fullt pålitlig. En Eichedés tidlösa utseende var gott och väl. Men hur länge skulle hon behöva vänta innan hon fick sina grå hårstrån? Hon vände sig ilsket bort, blinkande. Och någonting slog henne snett över bakhuvudet. Vacklande vände hon sig förbluffad mot Elaine. Varför hade kvinnan slagit henne? Men Elaine låg i en hög på marken med slutna ögon och en växande bula i otäckt lila kulör på ena tinningen. Den vimmelkantiga Ninni föll på knä och lyfte upp sin vän i famnen. Er vän måste ha blivit sjuk, sa en långnäst kvinna som knäböjt bredvid dem utan att bry sig om att hennes gula klänning visade alldeles för mycket av barmen, till och med för att vara i Ibordar. Låt mig hjälpa till. En reslig kar i brodyrsmyckad väst, nog så stilig, bortsett från ett lite väl inställsamt leende, böjde sig ner och tog Ninni i axlarna. Se här, jag har en täckvagn. Vi kan ta er någonstans som är bekvämare än gatstenarna. Gå, sa Ninni vartigt. Vi behöver inte er hjälp. Mannen fortsatte emellertid med sina försök att dra henne på fötter för att föra henne till en röd täckvagn där en häpen kvinna i blott förbrilt vinkade åt honom att komma. Kvinnan med den långa näsan försökte rent av lyfta Elaine medan hon tackade mannen för hans hjälp och pratade på om hur väl hans ekipage kom till pass. En halvcirkel av åskådare tycktes ha uppenbarat sig ur intet. Kvinnor som mumlade medkännande om att svimma av hettan, män som erbjöd sig att bära damerna. En tanig kar var så fräck att han sträckte sig efter Ninivs börs mitt framför näsan på henne. Hon var fortfarande så yr att det var svårt att omfamna Shider, men om alla pladdrande människor inte redan hade retat upp henne skulle det som hon såg ligga på marken ha räckt alldeles utmärkt. En projektil med trubbig stenspets, antingen den som nuddat hennes huvud eller den som träffat Elaine. Hon ledde kraften och genast vek sig den makre figtjuven dubbel och skrek som en gris i ett törnesnår. Ännu ett flöde fick den långnästa kvinnan att falla över ända med ett dubbelt så högt tjut. Mannen i sidenvästen beslöt sig tydligen för att de trots allt inte behövde hans hjälp, för han vände sig om och sprang mot täckvagnen, men hon gav honom en omgång ändå. Han vrålade värre än en rasande tjur när kvinnan i vagnen tog honom i västen och drog in honom. Tack, men vi behöver ingen hjälp, ropade Ninni hövligt. Det var inte många som stannade för att höra. Så snart det stod klart att någon använde kraften, och för de flesta räckte det med att folk började hoppa och tjuta utan synlig orsak för att de skulle begripa det, skyndade de iväg. Den långnästa kvinnan samlade ihop sig och bokstavligen kastade sig upp bak på den röda vagnen där hon klängde sig fast när kusken piskade hästarna och satte av genom vimlet. Folk fick slänga sig undan, till och med tjuven pallrade sig iväg så fort han förmådde. För Ninivs del kunde jorden lika gärna ha fått öppna sig och sluka hela rasket. Med verkande lungor ledde hon tunna flöden av luft och vatten, jord, eld och ande, blandade och sammantvinnade genom Elaine. Det var en enkel väv som hon lätt kunde åstadkomma trots sin yrsel, och resultatet gjorde att hon kunde andas igen. Skadan var inte allvarlig, Elaines skalle var hel. I vanliga fall skulle hon ha styrt om samma flöden till en mer invecklad väv för att hela Elaine på det sätt hon själv hade kommit på. Men just nu orkade hon bara med en enklare väv. Med bara ande, luft och vatten vävde hon flödena för att hela på det sätt som gula Aja gjort så länge man kunde minnas. Elaine spärrade upp ögonen och med en flämtning som tycktes ta all luft ur hennes lungor spände hennes kropp till en båge likt en lax fångad i ett nät medan hennes hälar trummade mot stenläggningen. Det var förstås över på ett ögonblick, men detta ögonblick räckte för att bulan skulle krympa ihop och försvinna. Ninni hjälpte henne upp på fötter och en kvinnohand med ett tändstop fullt med vatten dök upp i hennes synfält. Till och med en ACD borde vara törstig efter en sån pers, sa sömmerskan. Elaine sträckte sig efter stopet, men Ninni la fingrarna över hennes handled. Nej, tack. Kvinnan ryckte på axlarna och när hon vände sig bort tillade Ninni i en annan ton. Tack. Det verkade gå lättare för varje gång man sa det. Och Ninni var inte säker på att hon tyckte om det. Det gick en dyning genom havet av spets när sömmerskan än en gång ryckte på axlarna. Jag syr klänningar åt vem som helst. Jag kan åstadkomma någonting som passar era färger bättre än det där. Hon försvann tillbaka in i butiken. Ninni tittade efter henne med rynkad panna. Vad hände? Frågade Elaine uppfordrande. Varför lät du mig inte dricka? Jag är törstig och hungrig. Efter en sista fundersam blick åt sömmerskan böjde sig Ninni ned och tog upp pilen. Inga vidare förklaringar behövdes. Shiders sken tändes blixtsnabbt kring Elaine. Cheslin och Jolien. Ninni skakade på huvudet. Hennes yrsel verkade vara på väg att försvinna. Så här lågt trodde hon inte att de båda skulle sjunka. Hon trodde inte det. Vad tror du om Rianne? Sa hon tyst. Sömmerskan var tillbaka i dörröppningen, fortfarande hoppfull. Hon kanske vill försäkra sig om att vi försvinner. Eller än värre, kanske Garinia. Den tanken gjorde henne nästan lika kall som om det varit Cheslin och Jolien. Och dubbelt så ursinnig. På något sätt lyckades Elaine vara söt trots sin bistra min. Vem det än var så ska de få betalt. Du ska få se. Hennes drag slätades ut igen. Ninni, om samfundet vet var skålen finns så kan vi hitta den. Men hon bet sig tvekande i läppen. Jag vet bara ett sätt för oss att bli säkra på det. Ninni nickade sakta. Trots att hon hellre skulle ha ätit en näve jord. Allting hade sett så ljust ut en stund denna morgon. Men sen hade de bara fallit allt djupare ner i mörkret. Från Rianne till... Åh, ljus. Hur länge skulle hon behöva vänta på sitt gråa hår? Gråt inte, Ninni. Mert kan omöjligen vara så förfärlig. Han hittade den åt oss på ett par dagar. Det är jag säker på. Ninnivs gråt flödade bara ännu stridare.